P3, Sveriges Radio.
Egyptiska museet, Berlin, år 1923. Museet är sprängfyllt med besökare och hela stadens kulturella elit svärmar runt som bin i en kupa på premiärkvällen. Egyptenfebern har drabbat Europas storstäder och förväntningarna är skyhöga. Det är särskilt en skulptur som har blivit omtalad redan innan öppningen och nu flockas det vackra folket runt den. Men trots eleganta, välskräddade kostymer, välfriserade huvuden och gnistrande från diamantprydda halsband och örhängen har ingen levande människa någon chans att överträffa skönheten som blickar ut över museets sal. Det är en härskarinna de har framför sig, det är glasklart, och hon är underskön. Med sin långa, smala hals, höga kindben, raka näsa och höga panna bär hon med gras och elegans upp en ståtlig blå drottningkrona dekorerad med guld och färgade band. Och hon ser ut som en levande människa, inte en stiliserad farao från en svunnen tid. Sålet från de häpna besökarna vill aldrig lägga sig. Efter att ha vilat i glömska i över 3200 år har drottning Nefertiti från Egypten nu gjort en sensationell entré. Och den här gången kommer hon inte att bli bortglömd i första taget.
Det här är berättelsen om Nefertiti, mytomspunnen drottning av det forntida Egypten. En maktspelare som vände upp och ner på hela samhället. Men för det fatala draget fick hon betala ett högt pris. Utplånas ur den egyptiska historien.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringe.
När skulpturen av den egyptiska drottningen Nefertiti presenteras för världen blir det braksuccé. Den utsökt vackra kvinnan som avbildas ser ut som en modern människa, fast underskön då. Men det är egentligen inte Nefertitis skönhet som är det mest häpnadsväckande med henne, utan hennes svindlande ålder. Hon är nämligen tusentals år gammal. Och ändå ser hon så levande ut. Vem är den här superstjärnan från förr? För att ta reda på svaret på den frågan måste vi resa tillbaka i tiden. Riktigt långt tillbaka, över 3000 år, till 1300-talet före Kristus. Nefertiti och hennes make, farao Akhnaton, är härskare över Egypten och levande gudar. Tillsammans med solguden utgör de en helig treenighet som styr över allt levande i det mäktiga egyptiska riket. Men Nefertiti av det nya riket i Egypten är en svårfångad gestalt. Ett karaktärsdrag hon delar med de flesta andra forntida egyptiska kungar och drottningar. För de skriftliga källor som finns kvar är få och ofullständiga.
Källläget när det gäller det gamla faraoniska Egypten så är det ju alltid sämre än vad vi skulle önska oss.
Det här är Åke Engsheden, egyptolog vid Stockholms universitet.
De flesta frågor som man ställer sig kan man inte besvara på ett tillfredsställande sätt om vi skulle använda oss av samma källkritiska metod som man har om det gäller mera moderna tidsepoker. Men man måste acceptera helt enkelt det källläge som man har och så får man försöka pussla ihop de källor som finns.
Men just Nefertiti är faktiskt lite extra svår att få grepp om. För det verkar nästan som att någon har försökt att radera hela hennes existens ur historien. Vad är det som händer som gör att hon utplånas från historieskrivningen? Faktum är att det inte bara är Nefertitis försvinnande som är märkligt. Lika mystiskt är hennes uppdykande i de historiska källorna. Helt plötsligt är hon bara där, vid fara och sida. Och för att vi ska få grepp om Nefertiti och vem hon är behöver vi backa ännu lite längre i tiden och besöka det egyptiska hovet strax innan hon gör sin entré där. Egypten blomstrar under farao Amenhotep den tredjes regeringstid i början av 1300-talet före vår tid. Riket är imponerande stort. Det område som lyder under den egyptiska kungen sträcker sig från dagens Sudan ända upp till floden Eufrat i nuvarande Irak. I Amenhotep den tredjes Egypten råder fred och stort välstånd.
Han hade en väldigt lång regering och den är speciell på det sättet att man inte förde stora krig Och bilden utav Amenhotep den tredje tid som väldigt välmående period, som en glansperiod, en lugn period att leva under, den bekräftas också utav vad man hittar inom konsten. Det finns många väldigt fina privatgravar som är bevarade just från den tiden.
Farao Amenhotep är döpt efter Amon, den främsta guden i den egyptiska mytologin. Namnet Amenhotep betyder ordagrant guden Amon är nöjd. Och det verkar stämma, för missväxtåren är få under hans långa tid på tronen. Det är inte många andra egyptiska kungar som har haft ett så välmående rike som han. Och det säger inte lite. För det forntida Egypten har en mycket lång historia. En historia som inte bara är befolkad av människor, utan också av en stor mängd gudar. För den traditionella religionen är polyteistisk, alltså man har många gudar. Och så har det varit så länge någon kan minnas.
Vi kan nu utgå ifrån att den världsbild man hade, den här tron på alla de här gudarna, det var någonting som alla omfattade. Vi känner inte till att någon ifrågasatte den här världsordningen.
Men hela det här religiösa systemet ska snart slås i spillror.
Thebe, Egypten, år 1352 före vår tid. Morgonljuset silar ner över kungarnas dal när processionen börjar. Landets främsta män vandrar vitklädda mot klippgraven som ska bli farao Amenhotep den tredjes sista viloplats. Den är redan förberedd med alla de saker som kungen kan tänkas behöva i livet efter döden. Stora förgyllda skrin fyllda med juvelprydda guldsmycken, vackert snidade pilbågar och pilar, dyrbara möbler och förstås mat och vin. I begravningståget finns också änkedrottningen, de kungliga döttrarna och tronarvingen, den unge prins Amenhotep. Klädd i prästerlig skrud, en fotsida ämbetsdräkt av leopardskinn, utför han den symboliska ceremonin som ska öppna upp för den döde faraos själ att färdas in i livet efter detta. Faraos gyllene kista placeras sedan i en massiv sarkofag av röd granit i kammaren. Och när graven förseglas är en era i egyptisk historia över. Nu väntar nya och betydligt mer osäkra tider.
Amenhotep den tredje dör och efterträds av sin son, som praktiskt nog också heter Amenhotep. Det är i alla fall hans namn när han påbörjar sin karriär och ärver sin fars praktfulla rike. Och det är när Amenhotep den fjärde har tagit plats som Egyptens farao som vi för första gången möter den mytomspunna Nefertiti. Plötsligt dyker hon upp som faraos hustru, Egyptens härskarinna. Så vad vet vi om Nefertiti och var hon kommer ifrån?
Återigen då, inte så mycket som vi skulle vilja. Själva namnet Nefertiti går att översätta med den sköna har kommit. Och tidigare har det funnits forskare som då har tänkt sig att detta skulle tyda på att det är en kanske utländsk prinsessa som har kommit till det egyptiska hovet och då bytt ut sitt ursprungliga namn till det egyptiska namnet. Det är ju högst tveksamt som förklaring. Därför det finns andra kvinnor i Egypten, då icke-kungliga, som bär samma namn. Och det finns ingen skäl att tro att alla de här kom från utlandet.
Det tycks i alla fall inte som att hon är nära släkt med faraon Amenhotep den fjärde. Inte för att det skulle varit ett verkligt hinder för ett bröllop mellan dem. För det verkar finnas en sedvänja hos forntidens egyptiska härskare att gifta sig inom familjen. Det finns exempel på egyptiska faraoner som har varit gifta med sina systrar och fått barn med dem. Men i andra fall är äktenskap mellan syskon mer en ceremoniell grej. Inom den egyptiska mytologin är gudarna ofta gifta med sina syskon. Och eftersom farao också är gudomlig kopierar kungafamiljen deras riter.
Det finns en mytologisk roll mellan bror och syster, och den kan en kung och hans syster, eller en kung och hans dotter då, välja att ikläda sig. Men det har att fråga med ett skådespel snarare än att de har levt tillsammans som man och hustru.
I den egyptiska traditionen fortsätter sonen som tar över tronen och föra sin pappas politik. Och därför är faktiskt det egyptiska riket och dess traditioner relativt sammanhållna genom landets långa historia. Amenhotep den fjärde verkar till en början gå samma väg. Följer sin fars, den framgångsrika faraons fotspår. Men ganska snart blir det ändring på det. För bara några år in i Nefertiti och Amenhotep den fjärdes regeringstid börjar det poppa upp monument och tempel som tillägnas en nykomling. En helt ny sorts gud som inte liknar de gamla. Gudarna har nämligen ofta mänsklig gestalt. Några är helt mänskliga, andra har djurgestalt och vissa är så kallat antropomorfa, alltså en blandning mellan djur och människa. Guden Anubis är en människa med schakalhuvud och guden Horus kan vara antingen helt i falkgestalt eller en människa med falkhuvud. Men den här nya guden är varken djur eller människa, utan själva solen. Dess namn är Aton och symbolen är rätt så abstrakt jämfört med de gamla gudarna. Det är en rund solskiva med strålar som sträcker sig ner mot farao och hans hustru. Varje solstråle slutar i en människohand. Det här är radikalt. Men det är bara första steget. För Amenhotep den fjärde och Nefertiti har större saker på gång. En fullständig revolution som ska skaka om hela samhället väntar i framtiden. Och den inleds med buller och bång. Vid Nilens strand ligger Egyptens politiska och kulturella centrum, Thebe. En över 1000 år gammal stad redan på Nefertitis tid. Under den gamla kungen, Amenhotep den tredje, är Thebe på sin topp och står i full blom. Det är faraos huvudsäte och världens största stad på 1300-talet före vår tid. I den myllrande stan trängs i runda slängar 85 000 personer.
Det låter inte så där jättemycket för en av de centrala orterna i det här väldigt mäktiga riket. Men man måste tänka på att dåtidens Egypten såg ju väldigt annorlunda ut än idag. Man kan räkna totalt sett med en befolkning i hela landet på ungefär 2 miljoner människor.
Gatorna kantas av lerhus i de enklare delarna och av palats byggda i sten i stans tjusigare kvarter. Framför ett tempel byggt för att dyrka farao står 2 kolosser, enorma skulpturer av farao själv, och blickar ut över landskapet. Och i stan ståtar Karnak-templet. Det är massiva palatskomplex som på Amenhotep den tredjes tid är dedikerat till att dyrka guden Amon-Re. Amenhotep den fjärde och Nefertiti ärver förstås det här mäktiga stället. Men efter att deras nya gud Aton har presenterats tar de ett drastiskt beslut.
Svetten rinner ner för ryggarna på arbetarna som sliter i den brännande solen. Varje stenblock som ska bygga det jättelika palatset måste mödosamt släpas på plats och arbetstakten är hög. Det är bråttom nu när det nya kungaparet har bestämt sig för att bygga sin nya stad och det kräver hårt slit. Palatsen och templen som ska bli stadens mittpunkt ska bli större än vad som någonsin tidigare skådats i riket. En av arbetarna stannar upp en kort stund, kisar mot solen som steker över det oförlåtande ökenlandskapet och torkar pannan med handen. Och genast kommer ropet från förmannen som hetsar på sina män. Tillbaka till jobbet. Arbetsrytmen får inte på några villkor störas. Bygget får inte dra ut på tiden. Faraos order måste lydas.
Den nya stan får namnet Akt Aton, Atons horisont. Kanske för att det ser ut som att solen stiger upp varje morgon mellan 2 klippor som ser ut som hieroglyfen för ordet horisont. Det måste ju vara solguden Atons egen plats. Och den har kungaparet själv sett ut. Med häst och sina kungliga vagnar har de undersökt området, till och med sovit över i tält för att observera på nära håll. Sen har hovets arkitekter ritat upp de grandiosa palats och tempel som ska bli den nya stans hjärta. Minst 4 tempel ska byggas till Atons ära. Och dessutom en helgedom till drottning Nefertiti själv. Det sparas inte på krutet direkt. Men de som faktiskt bygger stan får knappast ta del av lyxen och överflödet som ska fylla den. Tvärtom lever de ganska hårda liv.
Man kan ju se då arkeologiskt. De verkar inte ha levt särskilt länge. De har dött i ung ålder, många har förslitningsskador och man har även hittat spår som tyder på direkt misshandel och tortyr.
Aktaton, eller Amarna som det senare kommer att kallas, blir Egyptens nya medelpunkt. Och det är inte bara stan som är ny. Farao själv får ett nytt namn, döper helt enkelt om sig. Som vi minns betyder ju namnet Amenhotep att guden Amon är nöjd.
Och det är nog allt annat än vad den här guden bör ha varit med den här nya faraon.
För Amons plats som den högsta guden har ersatts av kungaparets nya gud, Aton. Så farao byter såklart namn till något som har att göra med den nya guden. Hans namn blir Akhnaton, som betyder den som är nyttig för Aton. Drottning Nefertiti behåller sitt namn, men lägger till ett. Nefer Neferuaton. Det kan betyda sköna är Atons strålar. Fast alla kan pusta ut. Vi tänker fortsätta kalla Nefertiti för Nefertiti, trots det nya klatschiga namnet Nefer Neferuaton. Men Amenhotep den fjärde är nu alltså Akhnaton. Och huvudstaden Amarna blir kungafamiljens nya säte. Ut med gamla Thebe, in med nya fräscha Amarna. Stan byggs i racerfart. Bara några år efter att byggandet har påbörjats är den i bruk. Och det är en kolossal stad. Gigantiska palats i sten där Nefertiti, Akhnaton och deras hov flyttar in. Och den förmögna egyptiska eliten följer efter. De ofantliga templen pryds av statyer och reliefer av kungafamiljen som nu har växt. Nefertiti har fött flera döttrar. Och konsten som visar upp dem är av en helt annan sort än vad egyptierna tidigare har sett. I äldre konst är farao alltid ouppnåelig, tonar upp sig över folket eller möter gudarna i invecklade riter. Men i bilderna av Nefertiti och Akhnaton visas en annan verklighet upp. Där möter vi kungafamiljen i privata, nästan mysiga situationer. De sitter tillsammans och äter, ungefär som en vanlig familj. Deras döttrar, de små prinsessorna, sitter i sina föräldrars knä och leker med den stiliserade förgyllda kobran på sin mammas drottningkrona. Farao och Akhnaton stryker kärleksfullt sin hustru över kinden, medan barnen klättrar och klänger på honom. En intim inblick i envåldshärskarnas vardag. Eller?
Det kan ju verka väldigt gulligt, som de här små familjescenerna. Men det finns nog en ideologisk orsak bakom det här. Jag tror nog att det har att göra med att man vill visa på fruktbarheten.
Och det är inte bara motiven som skiljer sig drastiskt från tidigare egyptisk konst. Nefertiti, Akhnaton och döttrarna ser också helt annorlunda ut än vad faraonerna tidigare har gjort på avbildningar. De ser inte ut som folk i allmänhet gör. Kropparna är långsmala, huvudena lika så. Ansiktena är avlånga med stora ögon, långa näser och köttiga läppar. Midjorna är smala och höfterna breda, både hos Nefertiti och hennes make. Prinsessorna, små miniatyrmänniskor, liknar något ur en science fiction-film. Faktum är att hela familjen ser ut som rymdvarelser av något slag. Och ständigt närvarande är Aton. Gudens symbol vakar över dem. Den runda solskivan sträcker sina strålar ner över den kungliga, gudomliga familjen. Och när huvudstaden står klar ut i öknen är det dags för nästa steg för det nyskapande kungaparet. Ett steg som ska sända chockvågor över hela riket. I den brokiga egyptiska mytologin vimlar det som vi vet av gudar. Och de är högst närvarande hos folket. När livet känns stort eller svårt finns gudarna där som skydd och stöd. När kvinnor ska föda barn, när någon dör eller när det är dags för sådd och skörd. Det är också gudarna som enar folket på fester och högtider. Men Nefertiti och Akhnaton rycker undan mattan för sitt folk. Det räcker inte med att lägga till Aton, den nya guden, till mytologin. Han ska bli den enda guden. Alla andra måste bort. Vad innebär det för det egyptiska folket?
Ja, vi vet ju inte i vilken mån de har vanligt folk, om vi tänker på de som inte var i kungens närhet, i vilken mån de var direkt påverkade utav det här. Då kommer jag att ha märkt att templen inte längre fungerar riktigt som de ska. Men intressant är att man har hittat väldigt många små amuletter och figuriner utav olika gudar som kanske hör mer till den här privata sfären. Och det var nu ett totalförbud på andra gudar som rådde, så skulle inte vanliga människor våga ha dem där.
Exakt hur folket reagerar kan vi alltså inte veta säkert. Kanske får man fortsätta att dyrka sina olika gudar hemma, men de ska rensas bort från offentligheten. Och ut ur huvudstaden väller faraos trupper och marscherar vidare ut i hela landet för att se till att de gamla gudarna suddas ut.
De häpna prästerna stirrar storökt på soldaterna som hårdhänt har trängt sig in i templet. Budskapet de kommer med är förbluffande. Guden Amon, som hela templet är tillägnat, ska bort. Prästerna själva får ett val. Antingen kan de klamra sig fast vid den gud som de har tillbett hela sina liv och då bli fördrivna av faraos styrkor. Eller så kan de gå över till den nya gudomen och dyrka Aton, faraos egen gud. Och medan prästerskapet i sina praktfulla dräkter lämnas att smälta de skakande nyheterna skrider soldaterna till verket. Med stämjärn, hackor och klubbor ger de sig på inskriptionerna i templet. Hieroglyferna, skrivtecknen som bildar Amons namn, blir till grus och faller till golvet. Och när faraos män är klara med sitt verk är ett fint stendamm som fyller templets dunkla inre allt som är kvar av de konstfärdiga inskrifterna som hyllade guden Amon.
Över hela Egypten hackas den gamla guden Amons namn alltså bort från kolonner, statyer, obelisker och pyramider. De största och mest praktfulla Amon-templen bommas igen. Och eftersom det nu bara är en gud som gäller, huggs alla ställen där det står gudar i plural bort. Nu finns det bara singular. Aton. Och alla de som har tillbett guden Amon jagas iväg.
Det är naturligtvis ett av de här riktigt mäktiga prästerskapen som har funnits, som har suttit på väldigt stora resurser. En del försvinner ur källorna av de här personerna, men andra, förstår vi, de spelar med, går med på kungens religion.
Hur lyckas man med en sån här skräll? Hemligheten bakom Nefertitis och Akhnatons massiva omvälvning och styra om en hel religion och flytta ett politiskt, religiöst och ekonomiskt centrum på bara några år stavas högst troligen vapenmakt. De kontrollerar den väldrillade egyptiska armén och de följs ständigt av polisstyrkor och vakter. Det är beväpnade män som river ner de gamla religiösa symbolerna och skjutsar iväg det mäktiga Amon-prästerskapet. Genom våld och hot om våld lyckas faraonerna med sin revolution. Och när allt det nya väl är på plats verkar Nefertiti stiga ännu mer i graderna och bli mer eller mindre helt jämlik med sin make på tronen. Hon presenteras som en regent jämte honom, inte en hustru som står strax bakom.
Det finns reliefer som visar hur hon offrar till Aton som bär fram då, matoffer på altaret. Det är någonting som annars man bara ser att det är kungen som gör. Det finns till och med en del reliefer som visar Nefertiti med en stridsklubba i handen och där hon slår ned symboliska fiender.
Men att sticka ut hakan och stå på barriärerna är farligt. Och den som river ner statyer och utplånar andras namn för att få en egen plats i rampljuset riskerar att själv en dag utraderas från minnet. Ett öde som både Nefertiti och Akhnaton kommer få stifta bekantskap med i framtiden. Men än så länge är livet i den skinande nya huvudstaden gott för Nefertiti och hennes make, som vid det här laget har suttit på tronen i runt 9 år. De har redan 3 döttrar och under åren som går föder drottningen ytterligare 3 barn. Och de här många graviditeterna spär på en av de viktigaste rollerna som Nefertiti har. Som den livgivande, gudomliga modern. För Nefertiti och Akhnaton skriver in sig själva i den egyptiska mytologin som mer än bara kungar. Farao har ju alltid varit gudomlig och en sorts länk mellan gudar och människor. Men det här är ytterligare ett steg.
Verkar ske just en förstärkning av den här rollen. Just att kungens närvaro är så stark överallt. Det har även funnits vad man kallar för husaltaren, små altaren som folk har haft hemma. Som visar kungafamiljen under Atons strålar.
Och Nefertiti blir den gudomliga modern. Inte bara mor till sina egna barn, utan till hela det egyptiska folket. För egyptierna är det kanske svårt att tänka sig att den upphöjda Nefertiti är en verklig människa. Eller att hennes barn har kommit till på samma sätt som andra barn. Men det har de. Och att föda och födas i det forntida Egypten, det är förenat med livsfara. Den moderna läkarvetenskapen är många tidsepoker bort. Och förutom den klokskap och erfarenhet som barnmorskorna kan erbjuda är det bara beskydd från gudarna som en födande kvinna kan hoppas på. Själva förlossningen kan ske i ett avskilt rum med gudabilder på det upphöjda tegelgolvet som ska ta emot den nyfödda. En del kvinnor tatuerar till och med bilder av gudar på låren för att be om deras hjälp i barnafödsel. Men trots försöken att beveka gudarna är förstås dödligheten för både mammor och spädbarn hög under hela den egyptiska forntiden. Nefertitis sex lyckosamma graviditeter och förlossningar kan alltså ses som en bekräftelse på att hon har gudomligt beskydd. Men hon föder bara döttrar, inga söner. Ingen arvtagare till kungakronan alltså. Och visst vore det praktiskt om den kungliga hustrun också kunde producera en tronarvinge. Men det verkar inte vara någon större fara på taket. För Akhenaton har andra hustrur som kan sköta det jobbet. Och en av de här andra fruarna, som kanske också är Akhenatons syster, föder en kunglig son som får namnet Tutankhaton. En pojke som ska bli en av världshistoriens mest kända personer. Men det finns det inget som tyder på när han föds eller växer upp. För den lilla pojken verkar vara ett barn som har fysiken emot sig. Har till exempel svårt att gå. Men prinsen är av allt att döma Akhenatons tänkta efterträdare. Kanske grämer sig Nefertiti över att inte ha fött fram landets tronarvinge. Men hennes inflytande verkar inte begränsas av det. Hon är den mäktigaste och mest privilegierade kvinnan i Egypten. Kanske i hela världen. Och hon verkar njuta av sitt liv under solgudens beskyddande strålar.
Julens rasslande och hovarnas dova dunkande mot vägens sand och grus bryter tystnaden i landskapet utanför den kungliga huvudstaden. Det är drottningen själv som styr ekipaget och hon är en van kusk, det är tydligt. Med den ena handen håller hon tömmarna och med den andra svingar hon sin piska i luften för att driva på den muskulösa hästen som drar den praktfulla vagnen. Tillverkad av elektrum, en legering gjord av guld och silver, glänser den i eftermiddagssolens sken. I full galopp närmar sig drottningen stadsportarna som öppnas för henne och hon styr rakt in på den kungliga vägen som skär genom hela staden. När hon närmar sig det stora palatset ökar den frustande hästen takten ännu mer. Nefertiti vrider på huvudet och låter fartvinden smeka henne över ansiktet medan hon ser ut över sin magnifika huvudstad.
Nefertiti verkar också vara en av de främsta gestalterna i Aton-kulten och leder ofta ceremonier där rökelse, myrra och andra dyrbarheter offras till hans ära. Aton tar emot kungafamiljens gåvor och ger dem belöning i retur. Nefertiti och Akhenaton äter gott, lever gott och tar emot hyllningarna från sitt dyrkande folk. I alla fall är det vad kungaparets egen propaganda visar. Vad vanligt folk tycker har gått förlorat på historiens vindlande stigar. Vi kan bara gissa. Rimligtvis finns det de som är bittra över Nefertitis och Akhenatons hårdhänta utrensningar av gamla traditionerna. Kanske drömmer några om, eller till och med planerar för revolt. Det berättar källorna inte någonting om. Och det är inte bara inhemska hot som fara och paret behöver oroa sig över. Egyptierna är nämligen inte ensamma i sitt hörn av världen. Runt om finns det andra riken som gärna vill expandera på Egyptens bekostnad. Och medan Nefertiti och Akhenaton bygger ny huvudstad, lanserar ny religion och uppfinner myten om sig själva, drar ihop sig till konflikt utanför. Breven börjar strömma in från utkanterna av landet och i de riken som lyder under Egypten. Brev som vittnar om att fienderna hopar sig runt omkring.
Det finns bevarad en hel del korrespondens mellan det egyptiska hovet och de lokala furstarna. En del också från direkt kontakter med hittiterna och med andra hoven som fanns där. Egypten försöker navigera och stärka sin egen ställning, men de allierade uppe i dagens Syrien och i Libanon tycker inte riktigt att de får det understöd som de egentligen förväntar sig eller vill ha från farao.
Ropen på hjälp når Akhenaton och Nefertiti. Men de verkar inte riktigt förstå allvaret. Att landets gränser faktiskt är på väg att hotas. Svaren som Akhenaton skickar till de oroliga lydrikerna ger inte någon större tröst hos mottagarna. För det verkar inte som att farao tänker göra några större ansträngningar för att skydda sina undersåtar. Istället planerar kungaparet en stor fest för att fira Atons nya stad och den nya världsordning de har skapat. En fest som verkar vara århundradets evenemang. Folk strömmar till Amarna från hela Egypten. Ja, mer eller mindre från hela den kända världen. Nefertiti och Akhenaton är högtidligheternas självklara medelpunkt tillsammans med sina döttrar. Från sin dubbla tron blickar de ut över de dyrkande undersåtarna, medan solen, alltså guden, strålar över dem. Extravaganta gåvor läggs framför Nefertiti och Akhnaton, som sitter som tvillingregenter på tronen. Och förmodligen smörjer både kungaparet och de tjusiga gästerna kråset med den finaste av mat. Kött serveras inte så ofta till vardags i Egypten. De flesta äter mycket vegetariskt och fisk. Vanligt folk lever i ganska stor utsträckning på bröd och öl. Ganska så kaloririk kost, men kanske lite torftig i längden. Men på en fest av den här kalibern lär fara och länsa skafferierna på de godaste råvarorna. Folket applåderar, spelar tamburin och dansar, eller bara hoppar jämfota upp och ner av pepp för kungligheterna. Den stora Aton ler sannoliken mot sina barn, faraonerna av det magnifika Egypten. Men bortom pompan och ståten på festen lurar början på slutet för deras tid i det gudomliga solljuset. För under tiden efter festen verkar det som att en osynlig mördare anländer till Egypten och får fri lejd in i den kungliga huvudstaden.
Förmodligen är det ju så att det är en stor farsot, och förmodligen är det böldpest. Det finns beskrivningar som talar om sjukdom som gör kroppen svart. Det passar ju rätt bra som beskrivning på böldpest.
Först försvinner en av prinsessorna ur källorna. Sen en till. Och så en till. Bilder som visar hur kungaparet sörjer sina döttrar vittnar om att förlusten är stor. Och det är inte bara döttrarna som stryker med. Akhnatons mamma, Nefertitis svärmor, verkar också dö. Och minst en av hans andra hustrur lika så. Och under de här dunkla åren som följer på den stora festen försvinner Akhnaton själv ur historiens kikarsikte. Vad händer med honom? Kanske dör han av den där ökända epidemin. Kanske blir han röjd ur vägen av fiender som vill skicka både honom och hans radikala idéer i graven. Kanske är det infekterade konflikter bland de mäktiga medlemmarna av kungasläkten som leder till intriger och mord. Vi vet inte. Det källorna avslöjar är att hans regeringstid tar slut efter 17 år.
Vi kan ju räkna med att han har dött då i sitt 17:e regeringsår, för att en farao gick inte i pension.
Och när en farao har dött förbereds hans kropp för att kunna mumifieras och gå vidare till livet efter detta. Balsamerarna tar hand om det kungliga liket och tar ur inälvorna som konserveras separat. Hjärnan dras ut med en krok genom näsan och den tomma kroppen tvättas med en sorts salt. Sen fylls den ut för att behålla formen och få torka i 40 dagar. Huden behandlas med harts för att få lyster och se levande ut. Ansiktet täcks med en guldmask och kroppen läggs till sist i en vackert utsmyckad sarkofag. Resan till efterlivet kan börja. Om Akhnaton är död och Nefertiti fortfarande är i livet är det mest troliga att hon har en viktig roll vid hans begravning. Och eftersom hon är landets regent jämsides med sin make är det också troligt att det är hon som tar över styret över landet efter hans död. Men här sviker källorna oss. För spåren efter Nefertiti slutar ungefär samtidigt som Akhnaton går upp i rök.
Vad som har hänt med henne, det vet vi egentligen då tyvärr ännu mindre om. Något som verkar väldigt sannolikt är att hon faktiskt överlevde Akhnaton och att hon för en kort period verkligen var ensam farao fullt ut.
Men det är rörigt i frågan om vem som efterträder Akhnaton. Förutom att Nefertiti är en given kandidat dyker det också upp en manlig farao i källorna. En mystisk figur vid namn Smenkhkare som regerar under en kort tid. Men han är en svårfångad och vag skepnad i historien. Och kanske döljer sig egentligen någon helt annan bakom hans namn.
Det är inte så många egentligen belägg för den här personen. Och han bär också då namn som man kan förknippa ihop med den här Neferoaton. Så att det finns en möjlighet att även hans Smenkhkare i själva verket inte är någon annan än Nefertiti.
Kanske får vi aldrig veta. Men det är inte bara glömska och långa tidsrymder som gör att deras historia är svår att pussla ihop. För inom bara några år efter att hon, Akhnaton och deras märkliga efterträdare försvinner från scenen börjar minnet av dem att systematiskt raderas. Deras namn huggs bort från inskriptioner. Den nya kulten av solguden Aton slängs på sophögen. Tempel som dedikerats till guden rivs och hela den storslagna huvudstaden vid Amarna monteras ner, bit för bit. Nefertitis och Akhnatons livsverk, den glänsande stan, blir inget annat än ett stenbrott. Och av deras imponerande palats och tempel finns snart bara ruiner och husgrunder kvar.
Det har funnits ett jättestort tempel, ett Aton-tempel, nere i Thebe också. Det var länge väldigt svårt att veta ens var någonstans det hade funnits. Man hittade bara en massa stenar som hade återanvänts. Och sen stryks de ur kungalistorna i det gamla Egypten. Man gör ett hopp från Akhenatons pappa Menhotep den tredje fram till nästa dynasti. Då de gamla kulterna verkligen sitter säkert i sadeln igen.
Akhenaton och Nefertiti är inte bara döda och begravda. De är strukna från historien helt och hållet. Efterträdare Akhenaton gör hans son, den lilla sjukliga pojken som fått namnet Tutankhaton. Men han är fortfarande bara ett barn och hamnar snabbt under andra mäktiga mäns kontroll. Och raskt får den unga faraon byta namn när hela Egypten vrider klockan tillbaka till innan Nefertiti och Akhenatons regeringstid. Nu sveps solskivan Aton bort från den mytologiska spelplanen och Amon gör comeback. Så Tutankhaton blir istället Tutankhamon när han tar över stafettpinnen efter sin far. Minnet av Nefertiti begravs under år som läggs till år av historia. I århundraden, som blir till årtusenden, ligger hon bortglömd. Tills hon en dag plötsligt återuppstår, och det med besked. För en ny våg av vetenskap drar över Egypten, över 3000 år efter Nefertitis död.
I veckor har de varit här, tålmodigt grävt fram lager efter lager av den uråldriga staden. Men aktiviteten är fortfarande febril. Böjda över forntida lämningar av byggnader och gravplatser penslar arkeologerna försiktigt fram föremål, husgrunder och benbitar. En bit bort betraktar en kostymklädd, glasögonprydd man arbetet. Pannan som skuggas av hattens brätte är rynkad och han lyssnar efter rop om vad som dyker upp i marken. När som helst kan någon göra det stora fyndet som gör expeditionen värd sin insats. För begravt under lagren av sand, grus och tusentals år av historia finns dyrbarheter. Guld, jade och ädelstenar. Men det finns också något annat. Ledtrådar som blir byggstenar i historien om en svunnen tid. Och varje upptäckt är viktig i det stora projektet att försöka sätta samman berättelsen om det uråldriga egyptiska riket.
I vår moderna tid, under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, får de europeiska historikerna och arkeologerna på allvar upp ögonen för det gamla Egypten och utgrävningarna pågår för fullt. I kungarnas dal söker man efter pusselbitarna som kan berätta Egyptens långa historia. Och förstås efter dyrbarheter och godbitar som går att tjäna en hacka på. Men det är de långt ifrån först med. För gravplundrarna har varit i farten ända sedan tiden när faraonerna lade sig sina pyramider och väl dolda klippgravar. Många av skatterna och konstföremålen har gått förlorade under den flertusenåriga historien. Men när arkeologerna upptäcker ruinerna av Amarna möter de något helt unikt.
Det är först i mitten av 1800-talet som en preussisk arkeolog vid namn Richard Lepsius undersöker staden lite närmare, gör en hastig plan, karta över den och tecknar av en del av de här scenerna i gravarna. Och han förstår att det här är en väldigt speciell tidsepok. Och förstår att det här är en tid då man införde en ny religion.
I gravkammare, i det man snart förstår är en viktig stad i egyptisk historia, hittas reliefer av Nefertiti och Akhenaton. Arkeologerna står förundrade. Och under utgrävningarna i stan dyker den Nefertiti vi känner plötsligt upp.
Det är en modell egentligen. Det är alltså en förlaga som man ska använda för att kunna skapa nya statyer.
Men den här skissen till skulptur kommer att ta 1900-talets värld med storm. Den forntida bysten tas till Berlin, där hon på 1920-talet visas upp för allmänheten för första gången. Och som vi redan vet, gör hon dundersuccé.
Bysten ställs ut tillsammans med andra föremål från Amarna-tiden och då den väcker väldigt stor uppmärksamhet. Amarna-konsten ligger också väldigt bra i tiden. De tyska expressionisterna fastnar för den. Man tycker att man ser drag inom konsten som de själva tilltalas av.
Det finns ju fler bilder av Nefertiti än den världsberömda bysten. Relieferna där hon och Akhenaton avbildas med förvridna proportioner till exempel. Men det är just den här skulpturen som etsar sig fast. För plötsligt får världen möta en människa från ett grumligt, avlägset förflutet som hoppar rakt upp i nutiden. Och trots alla luckorna och de suddiga konturerna som omger berättelsen om Nefertitis liv är och förblir hon en av de mest levande individerna från det forntida Egypten. Nefertiti, drottningen som regerar över världens mesta supermakt i sin tid och skapar sån kontrovers att hennes efterföljare gjorde allt de kunde för att utplåna henne ur historien, är för evigt återinskriven i rullorna. Att försöka berätta den jäckande Nefertitis livshistoria är svårt, faktiskt omöjligt. Vad som finns i sprickorna mellan de få pusselbitarna vi har går bara att gissa sig till. Men den verkliga historien kan knappast vara mindre spännande än de små, gåtfulla och fantasiäggande fragmenten som finns. För siluetten som träder fram av de skärvor vi kan lägga samman är den av en mäktig, glamorös och kanske också hänsynslös drottning av ett oupphörligt fascinerande, uråldrigt rike.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Navid Bavi och Samuel Lindberg.
Var det någon som hajade till över den där Tutankhamon som tog över efter Akhenaton är det helt i sin ordning. För det är faktiskt just den Tutankhamon, den unga kung som flera tusen år efter sin död blir den mest berömda egyptiska faraon. Fast inte så mycket för något som han lyckas genomföra.
Ja, han är ju känd på grund av upptäckten av hans grav.
Och själva grejen är att Tutankhamons grav har undgått plundrarnas härjningar. Något som är helt exceptionellt. Graven med sin överdådiga interiör och dyrbara föremål blir en världsnyhet. Och Tutankhamon med sin guldmask blir ansiktet utåt för hela det forntida Egypten. Trots att han kanske egentligen var en rätt oviktig figur i historien.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk.
P3, Sveriges Radio.